Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På min taco har jag ett hårt skal.
Du är sån alltså?
Ja, hårt skals taco. Ja.
Är det båten eller klassiska?
Den klassiska.
Skäms du inte?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Det är ju, men det, allting går ju i vågor. Alltså först hade alla hårda skal, för det var det enda som fanns. Sen kom de mjuka skalen och då var man lite påläst om man åt taco med mjukt skal. Men sen så kanske man nyktrar till lite och inser att de där hårda skalen, de är ju för jävla göttiga.
Men det, först och främst, ett sånt där som du tänker då, det är ju den här som ser ut som en servetthållare. De går ju inte att fylla utan att allting bara rinner ut. Och de går ju sönder, det är väl det mest klassiska.
Jo, det beror på vad man har för motorik också.
Har du bra taco-motorik?
Ja, jag har bra taco-motorik. Jag är en taco-baserad människa på det sättet. En taco-optimerad person. Det finns säkert en del av hjärnan som, det är så här, det är rörelsesinne och det är så här, minne och sånt. Och så finns det en del av hjärnan som handlar om tacos.
Och din den är?
Den är så otroligt, den är så otroligt väckad, den delen av hjärnan på mig just. Så att liksom, det är en liksom, ja, det är så mycket bättre white matter där, så att det är helt otroligt.
Ja, det är fantastiskt. Ja. Du har lite hård tacoskal aura ändå.
Ja, men tack. Tror jag. Men du kanske vill höra vad jag ska fylla den med, eller?
Ja, vad fyller
du
den med?
Om du fattar vad jag menar. Jag fyller den med hårdstekt färs. Och det kan vara köttfärs, men det kan också vara sån här kornfärs. Det spelar ingen roll, bara man kör ordentligt med tacokrydda. Mm. Och steker upp det med rejält med smör och olja ofta, så att den blir riktigt flottig. Mm. Det är ju en del av sensationen, va?
Jaja.
Och sen så kör jag lite så här finhackad tomat, lite finhackad gurka, bang. Inte för majs, men det är ingenting jag måste ha på. Och sen kan jag ha lite finhackad koriander, finhackad lök. Mm. Då föredrar jag nästan gul lök framför rödlök faktiskt.
Det är så.
Ja. Och sen ska det ju på ost ju.
Ja.
Och det är en riven ost. Det kan vara en grevé eller cheddar eller någonting som är en vanlig tacoost helt enkelt. Mjuk. Så det behöver inte, i Västerbotten behöver det inte vara till exempel.
Nej, men då är ju frågan, har du det i den här ordningen också som du sagt det? För min del är det ju väldigt viktigt att ha osten precis efter köttfärsen.
Ja, precis.
Men du lägger högst upp.
Det slarvar jag nog lite grann, tror jag.
Ja. Ja. Så smält ost är inte det viktiga?
Nej, utan osten kan, den kan sippra ner lite grann mellan grönsakerna på färsen.
Och då sipprar ner? Den gör inte det, den ligger bara där.
Ja, det får ju stå för dig. Nej, jag vet att samhället är på det här sättet. Jag vet att invandrare är på det här sättet. Ja, men det kanske ska vara lite mer ödmjuk i ett sätt att se på samhället. Men osten, okej. Okay. Men jag slarvar med osten då. Uppenbarligen har jag gjort fel. Det är roligt att du har det här. Du vill så här, vi bjuder in till ett samtal om tacos, men sen så är det liksom bara ett sätt som ändå är rätt.
Ja, fast jag har inte sagt att ditt är fel. Det är bara att jag har ett annat sätt.
Ja,
just det. Och sen, jag tycker det.
Och sen så jobbar jag sås. Mm. Och då kan det vara en sån här vit sås, gräddfylld crème fraîche-baserad sås. Och sen kan det vara en salsasås. Och då är den stark.
Mm.
Och sen kan det vara en guacamole, och då är det en hemgjord guacamole.
Mm. Viktigt.
Viktigt, ja. Alltså ingen sån här kan innehålla spår av guacamole. Men det är väl ganska självklart att man inte äter sån burk.
Jag vet guacamole. Folk som tycker om att köpa det.
Mm. För att det är någonting annat sådär. Det är som,
nej, men de bara, det här är sås.
De dricker Fun Light också kanske.
Jag älskar Fun Light.
Märker jag att det blir liksom en kulturkonflikt här mellan
oss. Ja, och det ska bli väldigt spännande att se vad det här tar vägen. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Fritte Fritzson, Välkommen hem till mitt hem där vi sitter nu.
Tack så mycket. Äntligen är det du och jag som sitter i mina värsta gig och ska prata.
Ja, det känns, jag har ändå försökt att få dig ett tag och jag tror att du har gått från att vara nej till att vara jag har inte tid till att hej, har du tid?
Jag säger ni om min karriär.
Nej, det kanske är mer om den här podden.
Ja, precis. Ja, men så är det ju. Men dina siffror, de skjuter ju höjden.
Ja,
det går ju, men det ska vi inte hyckla med. Det kanske inte du har pratat om i podden.
Det har jag inte.
Nej. Men det kan väl vara ärliga med att du är en liten poddarnas nya guldgosse så.
Är det så? Är det så snacket går?
Ja, men snacket går i Stockholm.
Ja, men
nej, men det är väl, men som jag har förstått så är det många som lyssnar.
Ja, det är ju, alltså, eftersom den är så pass nischad den här podden. Verkligen bara, ja, för er som är nya lyssnare så är det här en podd då, där vi grottar oss i misslyckanden från komiker och deras värsta framträdanden. Och ja, för att vara så nischad så är det otroligt hur många som vill lyssna på den. Tycker jag.
Ja. Så grattis till dig.
Tack så mycket.
Kan du lägga in en liten applåd där?
Se, kanske klipp bort det här. Det blir självgott, gillar jag det. Men Fritte, du är ju en person som har nämnts av många människor som har gästat den här podden. Som en person som varit med så här från första gången. Varit med liksom första gången de testade stand-up, första gången de gjorde saker.
Nej, när de föddes så stod jag där bredvid deras mamma. Liksom, så här, som en awkward så här, person. Som, så här, det var inte min pappa, men jag minns att det stod en...
Killar pratar om punchlines.
Stod en man där och bara tittade liksom.
Nej, för egentligen, hur länge har du hållit på med det här egentligen?
Stand-up sedan 2006. Humor lite oklart, men jag höll ju på mycket med studentgrejer när jag pluggade i Lund.
Du är väl en så klassisk lundaspexare?
Ja, det kan man väl säga. Jag var inte med i lundaspexarna, för lundaspexarna är ju ett spexgäng i Lund.
Okay.
Som är det mest klassiska spexgänget. Så. Men jag var med i något som heter Jesperspexet, som är teknologernas eget spex.
Men 2006 så började det. Hur började det då?
Ja, men då var det så att 2004, om vi backar bandet, så hade vi en humorshow som hette Extra Allt. För det fanns ett tv-program på SVT Malmö som också hette Extra Allt. Som hade ambitionen att bli ett svenskt Saturday Night Live.
Oh, den har man inte hört
för. Nej. Så det var så här kanske 26:e gången någon skulle göra ett svenskt Saturday Night Live. Så var det så att tv-programmet gjordes på SVT Malmö och sen så fanns det en scenshow med samma namn som var lite, det var liksom inte SVT som gjorde den showen utan det var liksom ett gäng entusiaster som gjorde den showen. Och då, alltså då plockade de upp vissa nummer från showen, plockade de in i tv-programmet. Så att det var lite som en plantskola till tv-programmet.
En lite auditionplats.
Ja, lite så. Så det gjorde på ett ställe som heter Chokladfabriken i Malmö där det ligger väl, vad heter det, Brygghuset ligger nu. Där hade vi en scen och körde fredagsshower och det var helt nyskrivet material varje gång. Och då hade vi en ensemble med 10-12 pers och sen så bjöd vi in gästartister. Och det var...
Men var det stand-up eller vad var det för typ av humor?
Ja, men det var blandning. Det var stand-up, det var sketcher, det var sånger, det var monologer med, liksom, i karaktär som att man var någon. Så det var liksom en ganska bred humorshow. Men lite grann åt Saturday Night Live-hållet.
Men var du liksom konferensier eller vad man ska säga, någon programledare för det här, eller var du med?
Jag var med ensam och gjorde sketcher och sånger och sådär.
Kul. Ja.
Men då träffade jag Marcus Johansson. Och sen något år senare så var jag uppe i Stockholm och såg stand-up på någon liten källarklubb där. Och då kände jag så, fan, det här känns ändå rätt gött med stand-up. Jag hade inte riktigt fattat vad stand-up var. Jag tänkte att det var lite så här, Adam Malmberg och Babben. Jag hade någon slags idé om att det var kanske lite töntigt. Och så här kom jag själv från studentspexvärlden då. lite kasta sten i glashus då.
Men hur, på vilket sätt tyckte du det var töntigt jämfört med någon spexvärld?
Spexvärlden var ju så otroligt annorlunda. Att man här som klädde ut sig i konstiga kostymer och gjorde spex som Gustav Vasa. Alltså det var ju superstudentikost. Men det var ju så himla udda på något sätt. Men stand-up kanske jag tyckte var lite töntigt. Men det hade nog att göra med de som stod på scen och lite ämnesval och sådär. Det var ganska mycket manligt, kvinnligt och observationshumor. Jag kanske stod för något lite mer absurt. Så att jag tyckte det var kul att skämta mer om saker som ingen hade observerat. Men uppenbarligen så är det ju smartast att skämta om folk, saker som alla känner till.
Ja. Eller det beror på vad man vill göra med det.
Vem man vill vara.
Men hur, när du väl så började ta dig in mot stand-up-vägen då, vill du plocka med en del av respektsvärden in i det.
Nej, nej, absolut inte. Nej, det fanns liksom ingenting att plocka med sig.
Men gå upp med en rolig hatt och vara ja. Lite konstig.
Nej, nej, utan jag var nog ganska direkt så här, väldigt straight och bara stand-up, ska man, då är man på en scen och så gör man roliga grejer. Liksom.
Gick det någon kurs då, eller hur gjorde du och Marcus?
Ja, men om jag ska bara backa bandet.
Förlåt, jag går så snabbt framåt.
Nej, det är lugnt. Jag inser ju liksom att den här podden får inte bli max mer än 28 minuter.
Så. Nej, vi har sagt 37 minuter i mitt okay. mål i huvudet.
Du, det kan du glömma idag. Alltså.
Underbart. Ja. Häng med nu, lyssnare. Nu kör vi.
Det var ju lägga mycket bumpers och så här, stingers ja. Så att det känns luftigt. Ja, och sen när de har stängt av så är det så här 1:57. Nej, men efter extra allt scenshowen så kände jag ett behov och hade sett stand-up i Stockholm och tyckte att det var ganska ball. Och så skickade jag ut ett mail till alla i den här ensemblen som hade varit med extra allt. Och så var det en som svarade då i princip, och det var Marcus. Mm. Och så började vi testa skämt i hans vardagsrum. Och det var ju erbarmligt dåligt. Vi stod med en gammal fjärrkontroll och låtsades att det var en mick. Det känns som att vi, så här, var vi 6 år gamla liksom. Stod vi med ett hopprep och liksom så här sjöng ABBA. Det var lite men, den känslan.
Har du kommit ihåg något skämt du
nej.
Tyckte att du
alltså, det kan vara så att det finns en gammal hårddisk eller någon gammal dator så där, men jag tror inte det. Jag kommer knappt ihåg någonting jag sa, för det var så fruktansvärt tråkigt och dåligt och så. Men så hörde vi av oss till Max, som var den enda klubben som fanns i Malmö då. Men då hade de lite fullt den säsongen, där inga rookiespottar kvar. Och då sa vi så här, men då drar vi igång vår egen klubb. Och så startar vi Oslipat. Mm. Och så börjar vi köra stand-up samma dag som vi startade Oslipat.
Fan vad fett. Men hur gjorde ni då? Hur fanns det stand-up-komiker liksom? För då var ni i Malmö, eller hur?
Ja, men då plockade vi lite grann en komiker från Mac. Simon Svensson och Mackan Andersson och lite andra. Och några som inte håller på längre. Och Björn Gustafsson kom ner från Stockholm. För vi hade hört talas om att det fanns en ung kille som var rolig. Så han kom också ner.
Och liksom innan han slog då?
Ja. Så att Björn Gustafsson körde på den allra första Oslipat vi gjorde.
Gud vad, fick han gage?
Nej.
Nej.
Nej, jag betalar inte Björn Gustafsson. Det gör jag fortfarande inte. Men han är schysst, han kommer ändå.
Men hur var det då? Hur gick det då för dig? Var det lika dåligt som det var i vardagsrummet? Eller kom,
nej, men jag hade hittat någon slags känsla där. Första skämtet gick ganska dåligt, minns jag. Men sen gick det bättre och bättre. Och sen avslutade jag, körde kanske 5-6 minuter och det funkade ändå. Alltså jag var fruktansvärt nervös när det liksom, innan jag hade fått min första skratt. Men för det var ju verkligen något helt annat än att vara konferensier på någon middag i Lund. Jag hade ju liksom pratat mycket inför publik, men det var ju något annat.
Ja, men det är ett helt nytt format och det är normalt att man så här...
Exakt. Men allt det man trodde att man hade, men jag har scenvana. Det här är ingenting för mig. Jag tror ganska många som har gått upp, som har hållit på med kanske teater eller spoken word eller spex eller egentligen vad som helst, som går upp på en stand-up-scen och säger nej, men det var inte riktigt samma grej.
Mm. Fanns det en publik då? Kunde man kom det då folk på en sån grej?
Ja, men första gången kom det 40 pers kanske.
Var ni i brygghuset då?
Babel
var ni på då?
I baren.
Okej. Okay. Mm. Där är ni ju än idag, fast nu på stora scenen.
Exakt, ja.
Det är avancerat.
Det är verkligen, vi har det. Men den lokalen tog väl 100 pers och det var 40 pers och det var så att folk satt vid bord, så här lite bordsdukning, så här, det var lite amerikansk stil så på det. Men det, och sen så funkar det bättre, för det kom mer och mer folk. Uppenbarligen fanns ett sug efter stand-up som var... Som någonting, den nya stand-upen, jag menar någonting som, jag ser lite yngre komiker och vi bokade framförallt ganska mycket folk som kom från studentvärlden, framförallt studentradion och folk som höll på med också med Sveriges Radio redan då. Så att det blev ju lite ett annat stuk på det kanske än på de etablerade klubbarna.
Och idag är ju liksom Oslipat en form av, man kan ändå säga att det är en institution i svensk, inom svensk stand-up. Tog det lång tid, för nu är ni ju liksom överallt i hela Sverige.
Nej, men det tog ju ett år innan vi var liksom, innan vi liksom sålde slut i Malmö. Då hade vi så här typ 250-300 pers per gång.
Oj,
på Babel, och så det var ju verkligen som en det var verkligen som någonting, alltså folk, det fanns ett sug efter ny stand-up helt enkelt.
Men utvecklades du som komiker i takt med att Oslipat utvecklades, eller hur var din resa i den då?
Ja, men det får jag ändå säga. Alltså att, jag menar, man fick ju sentid hela tiden och utvecklades, så vi skrev jättemycket material och det fanns ju liksom, hela Malmö-scenen var ju väldigt, väldigt fokuserad på att skriva nytt framförallt. Då var ju Stockholm ganska mycket att man skulle slipa på sin femma. Man skulle ha en tight femma eller en tight tia. Medan i Malmö så var det ju så här, som Jesper Röndahl var ju extrem på det sättet. Han skrev ju enorma mängder material redan då. Ja. Och de alla andra komiker också, alla som tillkom, jag menar jag, Marcus och ja, men sen Josefin och sen började liksom Thomas Högblom, Petrina, Jofi, Ankan, alltså alla skrev ju väldigt mycket.
Men nytt, blev det då liksom, kan man säga, det blev en tävling då, eftersom, alltså var det fult att inte skriva nytt material då?
Ja, men alltså, alltså det fanns ju en liten, vi hade en liten systerklubb som hette på Stand Up på besök. Har du kört där också eller?
Han, nej, med den dig? Finns ju inte längre.
Nej, men du hann inte med dig.
Han inte med
det. Nej. Men där var det verkligen så att där gick man ju verkligen upp och körde nytt. Mm. Och där var det också lite roligt, för i vissa kvällar var det så att skämt inte funkade riktigt. Alltså det var så här, liksom, om det blev för tydligt att det var liksom en setup joke, då tyckte publiken att det här var liksom hack. Alltså så Thomas Högblom och Kringland funkar ju jättebra.
Ja, de gick ju upp och var
lite absurda. Och sen så, men sen kunde det komma komiker som hade så här svintajt material.
Ja.
Men när publiken genomskådade, men vi ser ju liksom att du har ett upplägg och sen, och sen en punchline. Det här känns ju alldeles för enkelt för oss. Och det var ganska befriande, tycker jag.
Ja.
För det är ju det som är intressant med stand-up-scenen, och det är det som jag tycker är kanske det enda som vi har gjort och slipat som har varit bra. Det är ju att vi har breddat scenen.
Mm.
Att stand-up idag liksom kan vara olika saker. Och att, ja, men alltså på Norra Brunn så kanske vissa komiker funkar, på Oslipat kanske andra komiker funkar.
Mm.
Och vissa funkar både på Norra Brunn och Oslipat, men... Men att de komikerna, men typ så här Jonathan Unge, Aron Flam, den typen av komiker som jag tror inte att de, ja, men de bokas väl inte så mycket på Brunnen av olika anledningar. De är lite för absurda, lite för knäppa, lite för allvarliga kanske då i Arons fall, eftersom han är så otroligt deadpan. Men han är ju också jävligt rolig. Men då tycker jag att då ville vi vara en fristad för den typen av komiker. Men idag så, de flesta nya klubbar som startar är ju också den, mer av den typen. Jag menar, klubbarna i Göteborg, alltså är ju, där är ju liksom de komikerna som är headliners idag.
Men du själv då? Var du, körde du bara här i Malmö då, eller började du åka upp till Stockholm och till Göteborg och sånt och köra under den tiden?
Jag åkte upp till både Stockholm, jag åkte upp på Big Ben, körde 5 minuter och åkte hem.
Mm. Hur gick det då?
Det gick ganska bra, men jag tyckte att jag var ganska snabbt så hittade jag min tajta femma. Och sen hittade jag en tajt sjua, en tajt tio, en tajt kvart. Så att, men ett och ett halvt år in i min karriär så då fick jag ju frågan av Sissi Stenborg som är så här promoter, kan man säga.
Superproducent.
Ja, superproducent.
Jag försökte få henne att komma till den här podden och prata, för hon har gjort så mycket och hon vill inte.
Nej, okej. Okay. Nej, men hon är ju väldigt mycket bakom scenen. Men hon, då frågade hon om jag vill följa som förkomiker på Johan Glans World Tour of Skåne.
Så när var detta då?
Det var 2008 eller 2009. Mm. 2008 kanske det var. Men så då hade jag ju egentligen, jag hade kanske sagt att jag hade 27 minuter.
Mm.
Så frågade han så här: kan du göra 35? Och så sa jag, ja, om jag får ta med mig gitarr. Så.
Gjorde du det?
I början hade jag faktiskt gitarr med mig.
Ja.
Men alltså,
då fick du ju ditt lite lundaspex.
Ja, lite. Ja, jo. Ja, fast musikalisk humor är inte nödvändigtvis. Ja, men du har ju massa Tom Lehrer och såna andra. Som,
ja, men inte den här klassisk stand-up som man tänker.
Nej, sorry. Ja, men det är klart. Men det är,
jag försöker bara få det till att du har liksom brutit ny mark. Men du avfärdar det hela tiden.
Nej, men på den frågan om jag har brutit ny mark så svarar jag liksom enträget nej. men då kom jag ju med till Ängelholm och så var det ju en publik på 600 pers som hade liksom bokat biljetter till Johan Glans. Men då var det inte, stod det inte ens på affischen plus support. så då var det en spökröst, Johan Glans, som sa: hallå, snart kommer jag, men först en kille som jag tycker är rolig. Så här, han ger en stor applåd till Fritz Fritzson. Så då skulle jag köra 35 minuter.
Det är så länge!
35 minuter, och sen var det paus. Och sen skulle Johan Glans köra 60.
Uh-huh.
Och liksom den ration Fritte Fritzson Johan Glans är ju helt absurd. Alltså, speciellt då, men även idag. Jag skulle ju kört 15 och sen skulle han kört en timme.
Ja.
Alltså, men att jag körde 35 var ju bisarrt.
Det är nästan så att du kan köra ni får en dubbel special här.
Ja,
liksom.
Ja, precis. Alltså, men som tur var, vissa datum så var dubblade vi. Så att, då var det jag och Martin Svensson eller jag och Marika Karlsson som körde ja, men typ 15-20 minuter var.
Ja, och det är lite bättre, så för som förkomiker bör man inte köra så länge liksom.
Nej, nej, men det var ändå en jättebra skola och jag tyckte jag fick till det.
Mm. Men gick det bra då när du går upp och ingen visste att du ens skulle köra?
Ja, men det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Men då hade jag väl kanske kommit i kapp mig själv. För då var jag så pass säker på scenen att jag ändå... till och med vågade improvisera lite grann, lite prata med publiken och sådär. Så det var liksom, det var inga av de där giggen som gick dåligt. Det tycker jag inte. De gick kanske mer eller mindre bra, men mellan 3 och 5 på den gamla betygsskalan.
Då går vi in på lite standardfrågor här i podden. Och den första jag tänker ställa är, jag går ju alltid i en speciell ordning, jag ändrar den ordningen idag. Det är: vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa, Fritte Fritzson?
Var ska vi börja?
Oj, jag har min lista.
Ja, men det finns flera. Men jag skulle säga att jag har en tendens att bygga upp så här saker i mitt huvud. Att jag liksom tror att saker kommer gå åt helvete innan de har hänt. Mm-hmm. Alltså att jag målar upp scenarion kring, alltså jag ska gå på en buss. Och sen så har jag liksom ingen, jag har, kortet funkar inte och mitt så här jojo-kort funkar inte och telefonen har dött, så jag liksom kommer inte på bussen, jag ska hinna med tåg från centralen och busschauffören vill inte låta mig åka med. Så slutar med
du
att
hinner bygga upp allt det här.
Så slutar med att jag står och skriker liksom med honom att han ska, du kanske ska visa mig lite ödmjukhet, liksom samma ödmjukhet som vi visade dig när vi tog hit dig från Irak. så jag är en rasist i mitt eget huvud, kan man säga.
Ja, men är det inte också, kanske inte just med det exemplet. Nej. Men jag brukar också tänka att man liksom så här, om man tänker att allting kommer gå åt helvete och så går det bra, då blir man glad. Och om det går dåligt så tänker man, jag visste ju det.
Ja, exakt.
Inte det så här, vad heter det, säkerhetsgrej?
Jo, det är sant. Men det där liksom att jag går och maler saker i mitt eget huvud innan de har hänt tar ju så fruktansvärt mycket energi från mig. Så att det är ju, alltså, men jag försöker ju tänka positivt istället.
Men tänker du så också innan du ska köra stand-up? Att du går upp och att det här kommer gå åt helvete?
Nej, då tänker jag aldrig så.
Nej. Utan det är bara vardagligt.
Ja, det är bara vardagligt. Ja, ja.
Vad var det senaste du tänkte så?
Jo, men det var nog när jag höll på med min bokföring. Och jag bara så här, igår kväll jag bara så här, min tjej frågade så här, men är det någonting? Liksom så här. Jag bara, nej, det är det här med bokföringen. Min redovisningskonsult har bett mig att skicka in lite papper. Och, ja, jag vet ju att det kommer inte stämma. Liksom. Det kommer inte stämma. Det som jag har, min redovisning och kontoutdraget och skattekonto, de kommer ju inte stämma. Så att det kommer ju, alltså jag vet inte hur många timmar det kommer bli av, så att jag får sitta och liksom hålla koll och jämföra gamla verifikat. Ska jag ägna hela sommaren åt det?
Stämde det då?
Jag har mejlat grejerna nu, sen stängde jag av telefonen på flygplansläge, så att när jag sätter på igen så kan vi om du vill göra en uppföljare på det här så kan vi göra ett så här avsnitt 2.
Jag kan rigga upp dig och spela in och se hur det gick.
Exakt, exakt.
Hur hanterar du misslyckanden?
Jag ältar dem.
Du ältar?
Mm, jag är en ältare.
Hur länge?
Det kan variera, men jag gjorde en revy 98. Den kan fortfarande gå och älta, liksom, att fan, vi skulle ha skrivit lite roliga sketcher där.
Aha. Men på vilket, alltså, är det så att du mår dåligt över det, eller bara att du inte kan släppa det?
Jag kan släppa det, jag mår lite dåligt över det. Men det är väldigt olika. Vissa grejer släpper jag direkt, tror jag. Men... Nej, men alltså jag angstar väldigt länge över grejer. Alltså så här små grejer också.
Usch.
Men det är jobbigt, men jag tror också att det är en drivkraft. Jag vet inte, pratar om det i någon annan podd, att om man är för nöjd med grejer man har gjort, då jag tror att man har svårt att komma någon vart då. Alltså då är så här, om man bara tycker att man gör bra grejer hela tiden och aldrig. Jag tror en del av så här människors drivkraft handlar om att man liksom rädslan för att misslyckas. Mm. Jag tror att det kan vara bra.
Men är det att du gärna, även fast om du har gjort någonting bra, så börjar du leta efter felet i det?
Nej, inte så. Nej, utan så här, har jag gjort något bra så kan jag ändå liksom vila i det. Men om det är någon som hör av sig, men särskilt om det är någon som påtalar någonting som jag själv håller med om, så kan jag nog gå och älta det liksom alldeles för länge.
Så har du lätt för att ta till dig av kritik?
Ja, men jag tycker att jag är nog hyfsad på faktiskt att ta till mig kritiken då.
Jag menar negativt då, att om någon säger någonting så bara säger fan, annars går du tänka på det länge.
Ja, men jag tycker ändå jag är ganska bra på att ta kritik. Det är inte så att om det är någon som säger till mig någonting att jag börjar käfta emot direkt. Det finns vissa människor som gör det bara för att det är liksom, det är deras försvarsmekanism. För att det är deras sätt att hantera det på. Men jag tycker ändå att jag kan lyssna och ta till mig och vara hyfsat konstruktiv och så. Men så här, och så skickar jag det här liksom klippet från med The Dude från Big Lebowski där. Well, that's just like your opinion, man. Men det är det ultimata svaret på egentligen allt.
Ja, det är verkligen. Ja.
Så det är liksom, det är filmrepliken som jag använder mest i min vardag, kan man säga.
Har det som bakgrundsläcka.
Ja, precis, så här, min revisor så här, fan, det är liksom, siffrorna stämmer inte. Well, well, that's just like your opinion, man. Går och bovlar, glömmer allting.
Har du någonsin funderat på att sluta med det du gör?
Ja, på sätt och vis kanske jag har det. Jag har nog aldrig funderat på att liksom sluta helt och hållet, men däremot har jag väl känt i perioder att det inte har varit lika kul. Mm. När liksom, när samhället liksom håller på att jävlas med jag, va? När fogden kommer hem och ska hämta grejerna, va, hemma i lägenheten, va? Då är det inte så jävla, det är inte så jävla spännande att hålla på med stand-up. Nej, men alltså, grejen är den att jag gör ju ganska mycket olika grejer. Alltså, jag är ju komiker, arrangör med Oslipat, och sen håller jag på med poddar. Mm. Och sen diverse andra sidoprojekt, vilket gör att det kan ju bli lite splittrat ibland. Och den här tiden som, alltså, som riktiga komiker som bara håller på med stand-up, de kan ju bara gå runt en hel dag och, liksom, och skrota, och så kommer de på något kul skämt. Men det är väl det som jag upplever som svårast, för att jag har svårt att få till den här liksom överskottstiden för att gå och bara liksom sparka på en sten och komma på skämt. Mm. För att jag har svårt att sätta mig ner med ett blankt papper eller en blank sida i Word och börja skriva, utan jag behöver den här tiden och liksom och luften, och jag behöver luften och höstlöven som virvlar runt benen.
Men har det alltid varit så att du har haft så här mycket att göra? Fanns det en tid där du gick runt och sparkade grus och fila skämt?
Ja, men alltså, i perioder där jag liksom till exempel inte haft flickvän och barn som jag har nu, då har man ju mer tid, och liksom, då var det mer luft i schemat. Men jag har väl alltid varit en sån som har liksom bokat upp mig själv ganska mycket, också för att det är, alltså, man ska vara krass, och det är ju många komiker som liksom knappt kan åka buss. Alltså, nej, men det finns ju många som de är inte alls arrangörstypen, och nej. De har ju liksom ingen koll på någonting förutom det de gör på scenen. Och är man en sån som är liksom hyfsat rolig och funkar på scen, men också har den här arrangörsådran, man kan slänga ihop en affisch, man kan prata med folk i normal samtalston.
Man är lite socialt kompetent.
Ja, lite socialt kompetent. Det var bra att du sa det, för att säger man att man är socialt kompetent så är man kanske inte det. Men nu står jag, kommer det ifrån dig.
Ja, ja.
Men om man är lite så här, ja, men normalbegåvad inom administration och ja, men någonting liksom, då är det lätt att man hamnar på den sidan skranket också.
Ja, men speciellt i den här branschen när det är väldigt många, precis som du säger, komiker som inte ens kan åka buss. De kan inte ens kolla klockan, många av dem.
Nej, nej.
Så då blir man lätt lite arrangörsaktig.
Så är det. Men alltså, antalet komiker som har körkort, alltså, det är så här typ 3%. Bara en sån
om sak. Du vill få gig och är nybliven komiker, skaffa körkort och säg att du kan köra till Karlstad, så får du gig direkt.
det är sant.
Karlstad och Örebro känns som typiska. Vi tar din bil.
Precis, Eskilstuna.
Ja.
Alltså, det går ju att åka tåg, men det är knappt.
Ja, Eskilstuna går nog inte.
Är det så här deppiga gig, så typ Norrtälje och Nynäshamn och sånt?
Norrtälje går att åka en jättefin buss till. Ja, jag är ju från Norrtälje, ja. Så jag har åkt där.
Det är så alltså. Ja. Men du, fan, jag har börjat trash-talka så Norrtälje.
Får gärna trash-talka. Älskar, men hat, ja. Älskar stället.
Ja.
Sista frågan innan vi går in på det denna podd handlar om är värsta ögonblick i din karriär hittills, som inte då behöver vara gig-relaterat.
Ja, men det var nog ändå den här kringland-grejen.
Just det, för det hade jag tänkt att ta upp så här, i ditt värsta gig är kalsongreklamen på
Ja, men det är det ju också. Ja. Men grejen med den, alltså, jag menar, de flesta känner, de som lyssnar på det här känner väl till hela grejen. Men
kan man dra en recap på 10 sekunder?
Ja, men Kringland var ju i AMK morgon och var, ja, men
uttryckte sig,
ja, men han flippade och uttryckte sig, ja, men väldigt, det var ju vidrigt mot Åsa Linderborg och även någon annan journalist, skribent.
Mm.
Och vi satt ju där i studion, och jag och Martin och Simon och Nisse. Och sen blev det ju liksom, tog ju hus i helvete, och Kringland blev ju avbokad på allt han hade.
Ja, men
sen
blev så, allt.
Ja, men det spillde ju över ganska mycket på alla mina kamrater också.
Ja, men kan du, du behöver inte vara din take på det, men vad hände för dig då?
Nej, men alltså jag var ju, när allt det där liksom briserade, så åkte jag till Benelux med Magnus Petner. Jag ska köra med Magnus på i Luxemburg och Belgien och Holland.
Mm-hmm.
Då hade vi så här, både svenska och engelska gig bokade. Så det var mycket så här svenskar som jobbade i Luxemburg och Bryssel som gick på showerna och så.
Mm.
Så vi var ju där nere när, liksom, när det hände. Så att jag hade ju svinångest över det här. Och sen så bara liksom, kunde inte låta bli att gå och läsa så här, svenska tidningar och så på nätet.
Men fick du någon skit i det
ja,
hela? Förutom det här med att ni var killar som
ja,
inte sa någonting.
Men det var ju det som, det tyckte jag upplevde som svinjobbigt.
Mm.
Att hamna mitt i någon slags korseld där och ja, men så här var liksom irriterad på kringlan och sen så var jag irriterad på liksom hur det hanteras internt i alla mina kamrater och sen så må dåligt över liksom att man liksom var, kunde man ha gjort något mer när man satt där i studion och mm. Ja men alltså det och så, ja men bara allting spiller ju över liksom. det var ju ändå så pass stort att ja men svärföräldrarna läste om det i Sydsvenskan och så det är inte så kul.
Nej, det blev ju verkligen en hel alltså första sidan nyheter av det här. Ja.
Men sen så var det ju liksom mitt i det här så briserade ju de här terrordåden. Det var liksom både i Paris och i Bryssel tror jag. Och så tänkte man, ja men gött, nu är det här glömt. Men nej för då kom det liksom när de här terrordåden hade liksom, när det hade liksom lugnat sig, då kom det en våg till.
Ja.
Så att den hade ju liksom 10 liv hela den här historien också.
Mm. Men hur nu i efterhand, om du ser tillbaka, inte ser tillbaka på det, men hur känns det idag med hela det?
Nej, men det känns ju lugnt. Mm. Och what doesn't kill you makes you stronger.
Sa det. Nu går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära, kära, kära herr Fritte Fritzson. Nu ska du få berätta för mig om det gånger det har gått lite mindre bra för dig på scen.
Kära, 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 kära Niklas Runsten. Jo, men det kan jag göra. Jag minns ett företagsgig som var lite speciellt. Det var ju Turning Torso. Jag skulle uppträda för någon... Det var en sån här tryckeribranschen i Skåne.
Okay.
Som hade någon sån här branschdag. Som skulle avsluta, eller det var på dagen.
Uh-huh. Så de var inte så här, de var inte superfyllda eller så?
Nej, det var lunch tror jag. Och så de hade haft föreläsningar och...
Hur länge sedan detta?
Ja, men det kanske 7 år sedan eller sånt där.
Om du var...
Ja, men jag hade hållit på några år. Mm. Och när jag kommer dit så märker jag att stämningen är lite så här tryckt. Det var liksom...
Nu fattar du
ju! Men det var... det var pan not intended. Alltså det var, jag var inte meningen att jag skulle den
ordvitsen. Det är det ändå du hade förberett innan på vägen hit.
Ja, precis. Så jag spaltade ju upp då vad som kan ha hänt. Nej, men jag märkte att stämningen var lite low, lite mellow. Okay. Och så sa de så här: ja, hej, fint att du är här. Jag ska bara berätta innan vi kör igång att föreläsaren vi hade innan här, han har fått en stroke.
Oj! Alltså under gigget så att säga? Eller,
jag vet inte. Antingen var det så att han fick det under sin föreläsning, eller var det så att han, att de hade ringt samma morgon och berättat att han inte kunde komma för att han hade fått en stroke. Så jag vet faktiskt inte.
Nej, men det var i alla fall någonting som hade påverkat stämningen,
ja,
i
exakt.
Rummet.
Det var så här att, ja, men föreläsningen hade på något sätt antingen då inte blivit av, eller att han hade liksom, han hade segnat ner då. Vi kan väl säga för liksom, för historiens skull, för effekten skull, att han ramlade ner där, ja, mitt under föreläsningen.
5 minuter innan, ja, du skulle upp på scen.
Ja, men det hade precis hänt i alla fall. Och det, liksom, det var någonting som folk var liksom, man märkte att folk, det var ju det som upptog folks sinnen. Mm. Så.
Men var det en sån här ståmingel eller satt folk vid bord och åt?
Nej, folk satt vid bord och åt. Ja, och då var det så här på en, ja, men mitt i Turning Torso, inte längst upp, utan liksom på mitten så har de någon slags festvåning. Mm. Och då är det ju, om du tänker liksom att folk satt som i en solfjäder längs med väggarna. Mm. Och så stod jag då liksom in mot mitt schaktet med hissarna. Så att man kan säga att jag jobbade i princip 180 grader. Ah. Och sen satt de då vid liksom bord, alltså ut med väggarna, mm, som är solfjäder, ganska gles mellan borden. Mm. Så de hade liksom inte tänkt att nu packar vi ihop det här så att det blir mysigt, utan nu sätter vi borden svinglest så att de liksom, så att borden står jämnt utställda i hela lokalen. Uh-huh. Så det var ju så här, kanske typ 2 meter mellan borden.
Det
var
mycket luft.
Ja, det kändes som att det var fruktansvärt mycket luft, och dessutom var det liksom väldigt långt från borden och fram till mig.
Åh, oh, nej.
Så att det var, ja, men du tänker om som du liksom uppträder i liksom en stor dansrotunda och så är det typ 40 pers där. Alltså, oh, nej. Så det var liksom så här, de fysiska förutsättningarna, de rumsliga förutsättningarna var helt...
Det blir inte den här tryckta, svettiga, nej, stämningen liksom.
Nej. Som det annars kan bli på ett lunchgig för tryckarbranschen i Skåne. Men så då går jag upp där, då liksom, då har föreläsaren fått en stroke, och alltså förutsättningarna är ju sämst tänkbara. Mm. Och de sitter där med varsin lättöl och det är liksom helt ljust, för att liksom, det är ljuset från liksom, ja, allt ljus från Skåne kommer in där, eftersom Turning Torso
träffar ju det först.
Det är Turning Torso, får ju det ljuset först. Eller, ja, precis, det är så himla högt. Så, och jag har liksom skrivit lite grejer om tryckarbranschen, börjar inleda med dem, och det funkar ju så där. Så då tänker jag så här, men nu, ja, men det är perfekt där, för då kommer mitt andra material funka kanon. Men sen genomför jag väl liksom ett gig på ändå, jag har förberett 30 minuter, kör det materialet på 20.
Ja. Men hur går det, bra eller går det dåligt?
Det går ju dåligt, men, ja, det är inte så att det är, inte,
det är smärtsamt.
Det är smärtsamt, men det är ju inte helt tyst.
Nej.
Men jag svettas ju som en gris och anstränger mig och liksom försöker verkligen vända mig åt vänster och höger och få in rummet. Och det är väl ändå det jag är bra på. Jag kan verkligen liksom plocka upp ett rum. Mm. Få med mig folk på något sätt. Ja, men du vet, men som någon slags inkastare på Kiviks marknad. men det är liksom ungefär den typen. Alltså jag kan ta fram de förmågorna. Så att det var ju inget som en total katastrof. Mm. Men det var väl en av de sämsta företagsgiggen jag gjort. Mm. Och sen känslan efteråt, det är liksom, ja, men det känns som att man står i liksom en myr och ska vada fram över en myr, och liksom, det är liksom inte Charlotte Kallas ben, det är liksom, det är Johannes Finnlaugssons ben.
det går trögt. Men usch. Men vad är det, alltså, är en sån grej, går du runt och ältar ett sånt gig, eller mer bara så här, ge mig en faktura så kan jag få gå härifrån?
Ja, men det jobbiga är ju liksom, det här liksom, så här, hälsa på arrangören, tack, ja, men tack, det var jättekul att få komma hit, och de bara, ja, men du, hörs vi sen då?
Fan alltså.
Och när de inte säger, fan vad bra jobbat, eller så här, bra jobbat efter förutsättningarna, utan bara, då hörs vi sen då. Och sen var de här liksom, tryckarmänniskorna ganska, de kändes ganska tråkiga i botten, ja, också. Det är ju liksom, jag vet inte, du hade något avsnitt, var det Aron Flam du hade ett avsnitt med, ja, när han gick ganska hårt åt sin publik. Mm. Och jag tycker att han har en poäng, för att, jag menar, det är klart, man, å ena sidan kan man säga så här, att, ja, men det är aldrig fel på publiken, men ibland är publiken helt förståndshandikappad, så är det ju bara.
Ja,
alltså, det sitter folk som bara de sitter och gapar liksom. Ja. Liksom när liksom, även när det är liksom en toppkomiker som kör liksom svinvassa skämt och de förstår liksom inte när det är bra. Alltså det, så det är ju...
ja, men de, man ska säga att de inte har någon humor, de bara fattar inte.
Nej, men vissa människor har ju ingen humor, så är det bara.
Och
det...
trycker människor noll humor.
Just de trycker i människorna som var där. Det var ingen av publik.
Jag tror att alla trycker människor. Vi kan nog dra dem över en kant.
Ja, trycka branschen.
Kom aldrig på stand-up.
Nej, precis. Nej. De menar riktiga typer.
Jaha, har du något annat då så vi kan gå vidare från tryckarbranschen?
Jo, men tidigt i min karriär så minns jag att jag fick ett gig på Harris i Jönköping. Mm. Då hade jag hållit på ett år kanske. Och då var det en kille i Älmhult som heter Lasse Magnusson som bokade mig. Och då var det jag och han, och så var det Lasse Karlsson från Södertälje komiker eller Stockholms komiker som är så här, ja men har varit med Slängd i brunnen och superstabil. Riktigt så här, ja men nu supersafe komiker. Och så kommer vi dit till Harris Jönköping och sen kommer liksom jag och Lasse i bil. Lasse Magnusson och den andra Lasse kommer väl för sig själv då antagligen. Ja. Och så går vi in liksom vid köksingången där, så står en kille där och tar en cigg så här, eller håller på med en lastpall och liksom röker en cigg. Och så säger Lasse så här, ja men tjena, det är vi som är så här komikerna då, så här, och så säger jag, ja, det har jag inte hört någonting om, men ja, ni får väl komma in då. Och sen så liksom märker man direkt,
men var det en klubb som fanns där?
Det var Harris som fanns där.
Okej. Men det var han, Lasse Magnusson då, som hade...
Ja, Harris hade väl tänkt att nu kör vi stand-up kvällar. Det blir bra. Mm. Och så hade de bokat in Lasse då som konferensier, och så bokade han komiker. Så ungefär så tror jag det var. Mm. Men direkt så märkte man ju liksom att det var ju liksom ingen vänlig lokal det här. Mm. Eller det känns som att vissa arrangörer då, speciellt då Harris i Jönköping, på den tiden då i alla fall. Alltså, så frågade Lasse lite försynt så där, men kan vi beställa lite mat här innan showen? Och så säger de så här, nej, det hinner vi inte in. Vi har så mycket att göra liksom. Okej. Okay. Så man känner bara, okej, det här är verkligen en klok som fattar att man ska behandla komikerna väl.
Fanns det ens en scen?
Det fanns en scen.
Ja, det gjorde det.
Det fanns en publik.
Mm. Som var där för att se stand-up.
De satt vid bord, men det var mycket så här, Harris lokaler är ju oftast uppbyggda med så här tegel. På den tiden var det mycket så här tegelbås, så att det liksom lokaler var uppdelade i mindre rum, så det var liksom det kändes inte riktigt som ett rum. Mm. Och längre bort så satt det några så här överfriskade gubbar i Tre Kronor tröjor och kollade på en hockey. Det var inte så att det hördes inte svin mycket från hockeyskärmarna, men det var ändå så här, känslan var att det är hockeygubbar i baren, och längst fram sitter det två killar, en så här kanske 50 och en i 30-årsåldern. Och under hela showen, alltså 2x45 minuter, så sitter den här yngre killen vänd från scenen. Alltså han vänder sig inte mot scenen när det är stand-up. Och jag vet inte riktigt om det var så att de hade marknadsförd som stand-up, eller om det bara var så att, men kom in, ni kan väl käka här också. För det är
men var det några som satt och tittade och lyssnade? Var det folk?
Ja, det var folk som satt och lyssnade. Ja. Och det var ju jävligt svårjobbat. Alltså. Det var ju speciellt när det är folk som sitter vänd från en och liksom inte ens lyssnar på det man säger.
Oh, för fan. Ja, men det var sån här... när man är så pass grön då också, som du var efter ett år, hur fan gick det för dig?
Nej, men det gick ju dåligt. Det gick jättedåligt. Men man försöker, man gör sitt bästa. Man liksom, då står man verkligen och kämpar. Man bara slänger sina skämt på publiken. Så här, det här då, liksom, fäster det, liksom, älskar mig. Liksom. Men det gick ju jättedåligt. Men det är någonting med det värsta. Jag tycker kanske att det är mindre sånt idag. Det är kanske för att jag väljer mina ställen lite bättre. Men då kändes det som att det var lite mera... Det var liksom en brytpunkt mellan den gamla tiden, när det var så krogar som bokade ståuppkomiker för att man kom hit och underhåll vår publik. Och sen så kanske inte ens var inträde. Nu tror jag det var det i Jönköping, men ibland så var det så här att vi betalar er komiker, så kommer ni och kör. Mm. Och så tjänar vi pengarna på ölen.
Ja, det var liksom, man tänkte ingenting liksom förutsättningarna för komiker. Nej, det var liksom bara att ni var i princip ett band som stod och jammade i bakgrunden.
Exakt. Och det är ju liksom, visar ju liksom hur lite förståelse folk hade för vad stand-up är. Ja. Men om det är en gratisklubb idag, liksom bra gratisklubbar, då har man i alla fall en avskild del av lokalen, ett rum där här är det stand-up och här kan ölgubbarna sitta, eller Tre Kronor-gubbarna sitta och kolla på Sverige-Lettland i någon jävla förturnering till ett VM som ändå ingen bryr sig om.
Men när skulle du säga att den brytpunkten var då mellan gamla och nya skolan.
Nej, men det var,
har alltså, du sett den brytpunkten skulle du säga?
Ja, men, då, men det var ju nu runt, ja, men det var ju mitten av 00-talet mm. där det liksom blev mer och mer, tycker jag, att klubbarna blev mer och mer seriösa och det blev färre och färre sådana här alltså oseriösa så här krögare som tänkte att nu ska vi köra stand-up.
Mm. Ja, det kan man ju för sig se ofta idag, men då är det mer liksom företag som bokar och tänker att man är en clown som kommer dit och bara kan underhålla på studs. Så är det inte. Det krävs ju bra förutsättningar.
Precis. Men sen hade jag ett annat gig där jag var så här, ja, det var runt 08 kanske. Du har liksom var mitt inne i en separation med en tjej som jag då var tillsammans med och ja, men mådde väl ganska så här kass i livet, så då hade jag någon slags idé om att jag skulle köra så här, kör lite det tuff stil så. Så jag minns att det var ett gig på Far i hatten där jag gick upp med så här mitt hårda material.
Far i hatten i Malmö för ni som inte vet det.
Ja, ja precis. Ja, men då jag minns att jag hade något skämt.
Var du, skulle du vara bad boy och säga fuck you till publiken eller?
Nej, inte det var inte respektlöst på publiken. Det var bara liksom att det var hårda skämt som jag liksom inte bottnade i. Alltså jag hade något skämt om ja, men jag hade någon slags analogi på det här med stora fötter, stor penis. Att jag liksom att jag dejtade asiatiska kvinnor, för att ni vet vad man brukar säga, så här, små fötter, liten fitta. Såna grejer. Och det är liksom, ja, men du skrattar, det är ju kul. Det är kul att skratta så här 10 år senare. Men alltså det var ju så här, det var ju grejer som jag inte bottnade i, så att jag körde det skämtet och sen så var det så här, det var helt stendött, för att jag hade liksom inte tänkt att jag förstod inte liksom vad som kunde hända.
Ja, var det att du var typ man kunde, att publiken märker att du var lite osäker när du drog skämtet?
Ja, men dels liksom... det, och sen så kanske publiken var lite så här, men det var ett blandat publik, lite familjemässigt. Ja, lite, ja, men lite så där eftermiddagsstämning var det. Det var Börén som hade klubb där, tror jag, då. Och
hur länge körde du den hårda stilen?
Ja, men grejen var det att det gigget var det. Men grejen är att jag kör det och sen så blir det helt dött. Och så tänker jag, men fan, nu får jag jobba upp det här. Så då börjar jag ändå liksom köra mitt säkra material, och så långsamt så vinner jag tillbaka publikens förtroende. Och så börjar de skratta lite grann, och så tänker jag, men ja, vad gött, nu har jag dem igen. Och då liksom, då brinner det i hjärnan, för då börjar, då kör jag ett skämt om kvinnor i burka med Downs syndrom.
Flyger?
Ja. Nej, det flyger inte. Men min spaning är ju att men det är någonting med det här med...
Ska du testa materialet?
Nej, men
ska alltså, du gå tillbaka till det?
Ja, men jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Men jag tänkte att det finns någonting kring det här med att man ska, du vet, man ska skyla sin kropp för att man ska inte behaga... Alltså, det är hela grejen med burka är att man ska inte behaga mannen.
Ja.
Sådär. Och sen så hade jag någon slags spaning om den här gamla klyschan, alltså, the downer, att de själva har en ganska glupande sensuell aptit. Så att det är snarare männen då som skulle dölja sig liksom inför den här tjejen med en extra kromosom. Men i huvudet tycker jag fortfarande det är intressant, men det var, jag bottnar ju inte överhuvudtaget i det.
Nej.
Så då, liksom, då grävde jag ner igen. Så under ett gig så lyckas jag gräva min egen grav 2 gånger. Och där slutade min hårda period.
Men det var ju ändå, du hade 20 minuter på Far i hatten.
Ja, precis. Det var min tuffa.
Du kanske ska plocka upp det igen.
Nej, jag tror inte det. Men sen så...
Det hade ju kunnat vara en kul grej om du gör det till att nu ska jag vara en hård kille.
Ja, men grejen är den, på vissa, ibland har jag gjort det. Och då har det funkat hur bra som helst.
Mm.
Att jag så här, ja, men nu är jag på den här källarklubben där så här, Nisse Hallberg har den här klubben och han är så grov i mun, så att då måste väl jag också vara det. Så nu kör vi väl igång. Och så kör jag ett skithårt skämt, men då har jag på något sätt presenterat mig själv som en töntig kille, eller en töntig, men en lite mer reserverad kille som inte kör hård humor. Men så gör jag det för att jag är i ett sånt sammanhang.
Det blir ju skämtet liksom, att du säger en hård sak. Och man lyssnar inte på att skämtet är kul.
Exakt. Liksom. Men så jag har ju lite hårda skämt. Och ibland så slinker du in ett sånt skämt. Ja. Då tror jag att jag är bättre på att väva in det. Eller liksom leverera det.
Mm.
Så att jag tycker fortfarande det är lite kul med hårda skämt. Men det är inte det jag liksom går runt på. det är inte det så här första ordet som folk kommer tänka på när liksom så här, säg någonting. Vad tänker du på när du hör Fritte Fritzon så här? Hård humor.
Det är det här med små fötter och små fittor. Alltså, det är det. Han är en grov jävel, den där Fritzon.
I dubbel bemärkelse.
Oh ja. Bra. Du, ska vi börja runda av?
Ja.
Fritte, tusen tack för att du tog dig tid.
Tack för att du kom.
Väldigt trevligt att äntligen få prata med dig om detta. Skönt att höra att det kan gå dåligt för dig ibland också. Har du någonting du vill göra reklam för så här avslutningsvis?
Ja, men då kan man lyssna på min pratpodd som jag har tillsammans med Anders Barring som heter 4 meter. Där vi en gång i veckan sitter och bara babblar. Och det kan bara, ibland är det roligt, ibland är det lite tänkvärt och ibland är det bara konstigt. Men lyssna gärna på den.
Jag har ju hört att det är en fantastisk... Jag ska erkänna, jag har faktiskt inte lyssnat på den själv. Men från, det är typ alla komikers favoritpodd. Det är så himla många komiker som säger att den är helt fantastiskt bra.
Vad roligt. Vad fan, det här glädjer mig verkligen.
Ja, men det har ju du också sett på Twitter.
Ja, ibland är folk jätteglada.
Ja, men det är ofta när folk säger det här är mina favoritpoddar så dyker den upp liksom.
Mm. Det får ju stå för dig.
Ödmjukt. Instagram kan man följa Fritte Fritzson.
Ja, alltså Fritte Fritzson på Twitter och Instagram med Fritzson med Z och S. Det är en litet intelligent S. Så.
Kommer det även stå det i programbeskrivningen på det här avsnittet? Alltså ditt namn stavas så?
Ja, det kommer det. Det är väl du som skriver programbeskrivningen?
Ja, jag vet, men jag bara tänkte om det är så det även stavas på riktigt. Om det, om det var lite spexigt på Twitter.
Nej, det är inte spexigt alls.
Ja, men perfekt. Mig kan man följa också på Instagram och Twitter. Kan ni bara söka efter Niklas Runsten så dyker det upp. Och vi hörs igen nästa vecka. Då är det en ny komiker och nya vidriga gig som ska pratas om. Puss och hej!
It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.